Hej och välkommen till Bibelpodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Det här är Irena.
Och det här är Heman. Och innan vi sätter igång Irena så undrar jag, sitter micken som den ska nu?
Micken sitter jättebra. Den sitter in my face på riktigt. Alltså det är...
Vi kan förklara, vi har såna här mickar med en stor så här svart puff framför. Mm. Och när man har dem för nära munnen så puffar det mycket, då låter det så här...
Precis.
Så då försöker vi lägga dem så långt bort ifrån munnen som möjligt.
Utmaningen med det här är att Heman, du har ju mycket större huvud än mig.
Okay.
Alltså det är jättestort om man jämför med mig. Så att för mig, om jag använder den som den ska sitta, så sitter den verkligen i ansiktet nästan, den här puffen.
Mm. Och lite löst nästan.
Lite löst nästan.
Så för att dra bort puffen så långt ifrån munnen som möjligt så drog vi upp den så långt vi kunde. För att du puffar mer än mig av någon konstig anledning. Mm. Men det slutade med att du kunde inte se texten längre. Du hade liksom en mickpuff rakt framför ögat.
Ja, det hade jag. Men nu känns det lite bättre.
Nu sitter den bättre.
Jag får sitta lite så snett och titta. Men det går bra.
Allt för att få till riktigt bra ljud.
Eller hur? Vad gör man inte för kärlek för sina lyssnare?
Precis. Mm. Det här är, Irena, ju vårt första samtal som vi kallar för ett fördjupande samtal efter den här predikan som vi hade förra veckan, som handlade om att Jesus är Gud.
Yes.
Och i det här samtalet och den här typen av samtal som vi ska föra, så kommer vi fördjupa oss i den predikan, bara ta det lite vidare, prata lite vidare om det. Så titeln på det här avsnittet är: sa Jesus själv att han var Gud? Det ska vi titta på, för att i predikan så läste vi om någon annan som sa att Jesus var Gud. En kille som heter Johannes. Han skrev ner att Jesus var Gud på lite olika sätt. Men vad sa Jesus själv?
Precis.
Det ska vi titta lite på.
Men innan vi går in och pratar lite mer om det, så ska vi ta upp lite härliga kommentarer som vi har fått in från olika typer av människor. Och det är en person som har skrivit så här: jag vill tacka er otroligt mycket för det senaste avsnittet som hade en så otroligt bra timing i min livssituation. Och då refererar hon till avsnittet som vi hade om tacksamhet.
Just det.
Jag har nyss varit med om en stor personlig tragedi, och detta har fört med sig bitterhet mot Gud varför det hände. Det har överskuggat allt positivt i mitt liv, och jag som normalt är glad och öppen har blivit sur, inåtvänd och elak mot människor i min omgivning. Det här var verkligen ett tema som jag behövde höra. Jag har faktiskt glömt att vara tacksam och mitt hjärta har blivit kallare. Jag har lyssnat flera gånger på podcasten och verkligen tagit till mig av det ni talar om. Jag gjorde till och med upp en lista på de saker i mitt liv jag har anledning att vara tacksam över.
Så bra.
Ja, verkligen bra. Detta avsnitt kändes som ett bönesvar på mina böner på Gud att hitta ett hjälp att komma igenom min situation. Välsigne er så otroligt mycket för det jobb ni gör med podden. Vad fantastiskt, alltså verkligen, att hon kunde liksom höra det, och inte bara att hon kände att det var bra, utan att hon gjorde något praktiskt av det.
Och alltså, jättetack för er som skriver till oss och är öppna med era brottningskamp, era tvivel. Det är något som vi bär med oss allihopa. Det är liksom ingen av oss är ensam med det som man bär på, även om man ibland kan tro det. Och den här typen av mail, eller hur var det, ett mail det här, eller var det en kommentar?
Det var ett privat meddelande.
Ett privat meddelande. Men oavsett hur man skriver, så hjälper det andra människor att inse att jag är inte ensam med de här grejerna. Jag kan inte tänka mig att den här personen är den enda personen som har glömt bort att vara tacksam, utan det är någonting vi behöver höra allihopa.
Precis.
Sen har vi fått ett annat meddelande där det står: hej Heman och Irena, tänkte bara tacka er för den predikan ni lade upp om Jesus. Jag har på senaste tiden känt att jag glidit ifrån honom. Jag blev väldigt berörd av din predikan, Irena, och jag tror att det var meningen att jag skulle få höra den. Det blev som ett uppvaknande, och nu känner jag mig mycket närmare honom igen. Tack för allting, podden, de lärorika avsnitten, och för att ni får folk att ta steg närmare Jesus.
Fantastiskt.
Det här värmer så otroligt mycket i hjärtat, och vi ber verkligen Gud om att aldrig låta oss ta den här typen av meddelanden eller kommentarer eller vad nu är för givet. Och tack för att ni lyssnar. Tack för att vi får betyda någonting.
Verkligen.
Och det här är bara vi får in saker hela tiden, och vi kan inte läsa upp allihop, men vill bara berätta det, att har du skrivit till oss så betyder det så otroligt mycket för oss.
Verkligen, det gör det.
Så, till vårat avsnitt idag så kommer vi alltså prata om Jesus som Gud. Jag predikade ju senaste avsnittet om Jesus, vem är han? Och då tog jag upp en massa, eller jag sa det att man kan prata om Jesus på en massa olika sätt, ta upp att han är det ena och det andra. Jesus ger själv massor med olika liknelser om vem han är. Men en av de viktigaste, det är just det här med att Jesus faktiskt är Gud själv. Alltså den guden som har skapat hela universum, som har skapat mig och dig och som känner oss utan och innan.
Mm.
Men de grejerna jag tog upp, jag pratade till exempel utifrån Johannes evangeliet och kapitel 1 och de första 18 kapitlerna där det står att i begynnelsen så
18
var...
verserna.
18 verserna,
men det precis. Var kapitlerna, då skulle det vara långt alltså.
Det var en lång predikande annars. Och då står det till exempel att i begynnelsen så var ordet, det här ordet är alltså Jesus, och ordet det var hos Gud och att det var Gud själv.
Mm.
Och lite längre ner i vers 18 så står det att ingen har någonsin sett Gud. Men den enfödde, det vill säga Jesus, som själv är Gud och är hos fadern, har gjort honom känd.
Väldigt tydligt.
Väldigt tydligt. Och liknande verser finns det överallt i Bibeln. Det finns en till, jag bara läser en till, så att man får med sig det. I första Johannesbrevet, kapitel 5 och vers 20, det är alltså samma författare, men här skriver han ett brev. Vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den sanne. Och vi är i den sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet.
Och där kommer det igen liksom, att Jesus är Gud.
Precis. Men alla de här personerna pratar ju om att Jesus är Gud. Men frågan är, säger Jesus själv att han är Gud?
Mm.
Vi har pratat också om, jag nämnde också i min predikan, att olika religioner säger olika saker om Gud. Och en av de få saker som man attackerar, det är just att nej, men Jesus är inte Gud.
Mm. Och det jag tycker är intressant när vi pratar om det här att Jesus är Gud och inte Gud, så när man läser Bibeln så ser man att det var de religiösa människorna egentligen som hade svårt att ta emot och erkänna att Jesus faktiskt var Gud när han sa att han var Gud. Alltså det var inte alla dessa goda gärningar som störde dem, att han hjälpte liksom de sjuka och att han hjälpte de utsatta. Det verkar inte vara det som är det stora problemet. Nej. Hos de religiösa ledarna, utan snarare att han påstår att han är Gud.
Precis, precis. Och då är frågan, och samma sak när då de här olika liksom motstridiga så att säga sanningarna i situationstecken säger att Jesus inte är Gud, då använder de just det argumentet. Fast Jesus säger ju aldrig själv, jag är Gud. Om han hade sagt det, då hade jag trott på det.
Mm.
Jag tror inte att man hade gjort det, för att det finns mycket i Bibeln som tyder på att Jesus faktiskt själv har sagt att han är Gud.
Absolut.
Och då tänkte vi titta på lite idag. Men vi, för att man ska förstå, alltså det stämmer att Jesus aldrig sa de här orden i rad, jag är Gud.
Mm.
Det betyder inte att han inte sa det, fast på ett annat sätt.
Mm.
Och för att förstå varför han inte bara sa jag är Gud, så måste man förstå sig in, liksom sätta sig in i hur samhället såg ut på den tiden.
Mm.
Jag kan ta en liknelse. Jag har tittat lite grann på en sån här gangsterserie.
Jaså.
Ska inte nämna vilken det är. men
det visste jag inte faktiskt.
Jo, men det vet du väl, att jag tittar på Netflix ibland.
Ja, Netflix.
Precis.
Netflix har många filmer.
Ja, det har den ju.
men jag
tittar på en riktigt, riktigt bra och episk så här gangsterserie.
Mm.
Och
behöver lite action i vardagen.
Lite action i vardagen, precis. Lite för mesigt och så. Men i den serien så... Och nu är det så här att jag tittar ju på den, de pratar ju engelska och så har man svenska subtitles. Mm. Ibland har jag försökt att ta bort de här subtitlesen, men i den serien så använder de ord som jag inte känner igen.
Mm.
Alltså lite så här gangsterspråk, lite gangsterslang.
Ja.
Men det tråkiga är att på svenska så översätter de inte det till något svenskt, någon svensk motsvarighet liksom.
Ja, okay.
För det kanske inte finns. Utan då skriver de ut det liksom så som det ska vara.
Okay.
Och då lär jag märka till att de använder ett språk som vanliga människor så att säga inte förstod sig på, och som framförallt polisen inte förstod sig på. Så för att polisen skulle kunna förstå sig på de här gangsterna, kunna liksom sätta dit dem, så var de tvungna att knäcka de här koderna som de använde.
Mm.
De bytte ut liksom vissa ord och man var tvungen att förstå sig in och sätta sig in i deras kultur, deras sätt att tänka, deras sätt att tala. Några sådana saker, det är till exempel, jag googlade fram en sån här lång lista, jättelång lista, men några saker som jag plockade fram, det är till exempel cabbage or scratch.
Mm-hmm.
Alltså cabbage är inte bara ett kålhuvud.
Utan nej, jag tänkte precis på kål. Ja.
Precis, utan för dem så är det pengar. Cabbage betyder pengar. Så när man pratar om cabbage så är det pengar.
Vilka grejer.
Ice betyder diamanter.
Mm.
Meat wagon, alltså en köttvagn, betyder en ambulans. Så om man blivit skjuten och behöver en ambulans så ropar man efter en meat wagon.
Ja.
Och sen en copper, det är inte bara koppar, utan det betyder en polisman.
Vilka grejer?
Den var lätt att förstå, copper och cup, ungefär likadant. Men när man sätter sig in i deras värld så förstår man att när de säger meat wagon så menar inte de en köttvagn, utan de menar någonting helt annat.
Just det.
Och på samma sätt bör man sätta sig in i hur tänkte hebreerna. När Jesus sa någonting så förstod de vad Jesus menade.
Absolut.
Men idag förstår vi inte helt och hållet vad Jesus menar om vi inte jobbar lite med det här.
Skrapa lite på ytan. Och är insatta i liksom vilket språk de använder för att förklara Gud.
Precis, bara skrapa lite på ytan. Så Jesus är som den här älskaren som är liksom otroligt djup och man måste leva med honom under många år och verkligen förstå sig på honom. Och det är liksom man upptäcker lager efter lager och man behöver jobba lite med det, så att kristendomen är inte nödvändigtvis någonting som man upptäcker den inte direkt i ett enda ögonblick liksom på ett enda möte på en gudstjänst, utan man måste faktiskt fördjupa sig. Så det tänkte vi göra idag.
Yes, det ska vi verkligen göra. Och ett ord som Jesus använder som jag tror många känner till om man har läst Bibeln ett tag är att han säger jag är.
Mm.
Och då kan man tänka så här, vad menar du jag är? Liksom så när man läser det bara för vad det är. Men precis som du säger så ska vi gå in i den kontexten och prata om vad menar Jesus när han säger jag är. Och i den kontexten så är det definition av Guds namn, alltså JHVH som är liksom det allra heligaste namnet på att Gud är den han är. Och man kunde inte eller fick inte knappt uttala det namnet. Nej. Liksom. Och likadant när Gud presenterar sig för Moses där vid brinnande busken och säger liksom, jag har sänt dig för att vara ledare för mitt folk, så säger Mose, okej, men vem ska jag säga har sänt mig? Vem är det liksom som är bakom mig och backar upp mig? Så säger han, säg jag är, har sänt mig.
Så det är lite Jesus, så här grammatiskt fel. Man kan säga så här, säg att jag är, har sänt mig.
Nej, men precis. Och det namnet jag är, eller liksom är ju som sagt definitionerna av Gud, och Jesus använder det på samma sätt där. Så Jesus talar om sig själv, om att han är Gud väldigt ofta och väldigt många gånger faktiskt. Och jag tänkte att vi fokuserar på ett ställe som är i Lukas evangeliet kapitel 22. Och från vers 63 till 71 så ska vi stanna upp där, så man kan läsa hela de stycken där hemma själv då. Vad som händer i alla fall är att Jesus, han befinner sig där ute i trädgården tillsammans med sina lärjungar, och Judas har precis kommit där och han har pekat ut att Jesus är där, och så griper de Jesus på natten. Så det de religiösa ledarna gör här är att de liksom går och griper Jesus, och de gör någonting olagligt. Det är mitt i natten, ingen annan finns där, det inte finns några andra vittnen, så griper de honom.
De tar
och
lagen i egna händer.
Liksom. De gör verkligen det. Och så tar de honom och sen så sätter de på liksom ögonfolder på honom. De misshandlar honom. En ögonbilder, precis. Man kan inte säga ögonfolder. Hur?
Nej, det tror jag inte.
Det tror jag inte heller. Det var lite fel. Men ögonbilder på honom, de slår honom, de misshandlar honom, de liksom säger ord, de profeterar nu, vem var det som slog dig? Och det här håller de på sent på kvällen. Det finns som sagt inga andra vittnen och det överses av de religiösa ledarna. Så de har koll på det här. Alltså det här är så galet som det bara kan vara. Tänk, mitt i natten så kommer de och griper Jesus och gör allt detta. Några män som är helt hatiska och liksom känner, nu minsann ska vi bara ta ut all vår energi vi har i våran kropp på honom och bara slår ihjäl honom.
De låter honom liksom inte sova på hela natten, utan de utsätter honom för psykisk tortyr och fysisk tortyr.
Precis.
Med liksom utan att han ser vad som händer. Så rätt vad det är så känner han en smäll i bakhuvudet. Rätt vad det är så känner han någonting i magen. Men han vet inte vad det är som händer runt omkring honom.
Och det intressanta är att deras frågor börjar inte förrän solen går upp. Så att vi kan ju bara anta att de har hållit på och liksom slagit honom, misshandlat honom under hela natten där. Och deras frågor som de har mot Jesus när han kommer där inför rådet, inför de religiösa ledarna, så är inte frågan om varför var du en god människa, varför var du liksom den som hjälpte till, eller varför uppmuntrade du andra, varför gav du dem bra tips på hur man kunde leva ett bättre liv. Det var liksom inte det som var deras irritationsmoment, och det var inte det som störde dem, utan de frågorna de hade som de ställde mot Jesus handlar om, varför påstår du nu att du är Gud?
Precis.
Det är det som är grejen, och jag tänkte att vi läser
för
det här.
För då var det tydligt att Jesus faktiskt hade sagt att han var Gud vid flera tillfällen.
Ja.
Det var vid ett tillfälle, jag vet att han skulle bota någon och så förlät han den personens synder, och så säger någon att men det är ju bara Gud som kan förlåta deras synder, och Jesus bara bekräftar, ja, fast jag kan också förlåta synder.
Precis.
Alltså på många olika sätt så visar han att jag är faktiskt Gud, och nu har det kommit till sin spets, de är uppäggade, och nu vill de ta itu med det här.
Ja, men verkligen. Och varför det var så viktigt för dem att han offentligt på något sätt ska erkänna det här att han är Gud, är att då har det religiösa systemet, eller liksom de religiösa ledarna, då har de rätten att kunna avrätta honom, eftersom de anser då att han hädar, eftersom de inte trodde att han var Gud. Så när, om han skulle nu påstå och säga att han är Gud, så hade de den rätten på sin sida. Och sedan så ville de ju också att han gärna skulle erkänna det här på något sätt, för att de politiska ledarna, de skulle också kunna ha rätten att kunna liksom avrätta honom och korsfästa honom, för att om Jesus säger att han är Gud, så är han ju kungars kung, han är herrarnas herre, han är över allt annat. Och det säger också att han är högre än Caesar, han är högre än kejsaren, vilket inte var okej att anse sig vara större än kejsaren. Så på det sättet så hade man ju också liksom rätten både med det religiösa och även också det liksom, politiska. Liksom.
För de religiösa så var han en hädare, och för de så att säga, det politiska, där var han någon som utmanade kejsarens position.
Det var ju så
och
de tolkade.
Och det var två väldigt,
liksom.
väldigt allvarliga saker som man kunde bli anklagad
Absolut.
För.
Och det man kan tänka är att mitt i den här situationen, när de har nu misshandlat Jesus, det är ingen annan som ser det, det finns inga vittnen, som sagt, det är mörkt och det är liksom i bakgården, alltså riktigt på tal om gangsters, så kan man ju säga att de agerade verkligen som gangsters, fast det var religiösa människor som gjorde det här. Och nu hade Jesus verkligen tillfället att säga nej, jag är inte Gud. Alltså tänk dig att det blir så brutalt misshandlad, och tänk dig att du var så pressad in i en situation, och du har dessa maktmänniskor liksom emot dig, som har rätten till att kunna göra något ont emot dig. Nu är chansen för Jesus att säga nej, jag bara liksom, det är ett missförstånd, folk tolkade in saker och ting, det var inte riktigt det jag menar. Om han inte var Gud, så hade han verkligen chansen att säga jag är inte Gud.
Och de gav honom en öppen dörr. Så bara, men säg bara att du inte är Gud och ta tillbaka det offentligt, så slutar vi upp med det vi, liksom, den här misshandeln.
Men det är lite som i en sån här pressad situation, att om du skulle ha typ en pistol mot ditt huvud och någon säger så här, säg, är du Heman eller är du inte Heman? Liksom? Alltså,
om jag nu skulle vara en brottsling och hela världen var efter mig.
Ja, men liksom, förstår du? Alltså, situationen är ju liksom verkligen intens. Liksom, så. Och då,
men just det här, bara, jag är bara ett ord ifrån att kunna säga, eller en mening ifrån att kunna säga och kunna slippa allt det här. Så Jesus hade liksom inget att vinna på att fortsätta hävda att han var Gud. Han kunde bara ha sagt det. Nej, men jag är inte Gud. Och så slutar allt upp och så lever han lycklig i hela sitt liv. Liksom.
Om det var så att han hade lurat människor och människor hade misstolkat honom, om det inte var sant, då hade han verkligen all chans i världen att bara säga, precis som du säger, nej, men det här är ett missförstånd, det är verkligen, jag är inte det. Och vi ska läsa här i Lukas kapitel 22 och vers 63 börjar vi med. Då står det så här: männen som bevakade Jesus hånade honom och slog honom. De täckte över honom och frågade, profetera nu, vem var det som slog dig? Och de sa också mycket annat hånfullt till honom. Och sen när det blev dag, precis som vi sa, samlade folkets äldste, både överste präster och skriftlärda. De lät föra honom inför sitt råd och frågade, är du Messias, så säg det till oss. Han svarade dem, om jag säger det till er, tror ni det inte? Och om jag frågar, svarar ni inte? Men härefter ska människosonen sitta på Guds, den allsmäktiges, högra sida. Och när Jesus säger det här, så talar han om, ännu en gång, det här språket som de förstod mycket väl. Så när Jesus säger det här om att han är människosonen som ska sitta på Guds högra sida,
det här slanget kommer, så att säga.
Så refererar han till en profetia i Gamla testamentet i en bok som heter Daniel.
Just det.
Där det står så här.
En profetia, det är alltså en förutsägelse. Så i Gamla testamentet fanns det en bok som heter Daniel, och där så stod det om att Jesus skulle komma och vad som skulle hända. Och så refererar han till det.
Precis, och då står det om den här människosonen, och då är profetien så här: i min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamla och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras.
Just det, och där säger Jesus, den där personen, that's me.
Yes.
Det är jag.
Supertydligt. Och det märker man ju också i hur de reagerar, de här religiösa människorna.
Det finns en annan text som handlar om just det. Alltså Jesus, kan man säga, slår flera flugor med en enda smäll. Det är så säger han att han är människosonen. Sen säger han att han ska sitta på faderns högra sida, på den allsmäktiges högra sida. Och då finns det en annan profetia från en annan person som heter David. Och han säger så här, att Herren sa till min herre, Sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter.
Mm.
Herren sa till min herre, båda de här två orden är två olika ord för samma sak, och det är Gud.
Mm.
Det första ordet är det här ordet som du nämnde, Javé.
Mm.
Och det andra ordet är Adonai. Det är bara en annan benämning. När man började tycka att ordet Javé, det är för så att säga heligt för att vi ska ens få uttala det ordet.
Man är inte värdig det liksom.
Precis, mm. Då börjar man säga Adonai istället. Så då säger den här versen att Gud sa till min Gud, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender under dina fötter.
Mm.
Så här säger Jesus både, jag är den här som all makt har getts till. Och jag är också Gud som ska sitta på Guds högra sida.
Exakt. Och då säger de här i vers 70, då frågar alla, så du är alltså Guds son?
Mm.
Och lyssna vad han svarar här. Han svarar dem, ni själva säger att jag är. Som är ännu en gång den liksom högsta definitionen av att han är Gud. Och då säger de,
man ryser.
Ja, och då säger de, behöver vi något mer vittnesmål? Vi har själva hört det från hans egen mun.
Mm.
Så det här är liksom, nu har han erkänt det här, nu har han sagt det, nu har vi all rätt att bara korsfästa honom och göra det som vi har velat göra från alla början i princip. Så när Jesus fick den här frågan så backade han inte, fast han liksom mänskligt sett kanske hade alla möjliga liksom, logiska anledningar till att nej, men du, spar ditt liv nu, liksom, gå bort ifrån det här missförståndet kring vem du är, utan han bara, nej, jag är den jag är. Precis. Jag är Gud.
Och det påminner lite om en historia, många känner till den här historien med Thomas Tvivlaren som han kallas. Han heter inte Thomas Tvivlaren utan Thomas Tvillingen, men han tvivlade. Och han ville liksom få bevis från Jesus att han var den han är, att han är Gud. Och så ville han känna på hålen i händerna och hålen vid Jesus sida, att han faktiskt var så att säga uppstånden.
Mm.
För Jesus hade blivit korsfäst och man hade stuckit honom genom händerna och genom sidan.
Mm.
Och då bevisar Jesus att han faktiskt är den han är. Och han säger, Thomas, kom och rör vid min sida och kom och rör vid de här hålen och känn på dem.
Mm.
Och när Thomas får göra det så faller han ner på sina knän och så säger han, min herre, min Gud.
Just det.
Så han titulerar Jesus som Gud, men Jesus säger, nej, det är inte det jag menar.
Han säger inte det liksom.
Nej, precis. Jag är förvisso uppstånden, men jag är inte Gud liksom. Utan Jesus tar till sig det som Thomas säger.
Mm. Och det finns ju många andra profetier som bekräftar ju, jag har bara tagit några stycken här och fokuserat på just det här i Nya Testamentet som jag tycker är så otroligt tydligt. Mm. Och alltså varför man blir så berörd i den här berättelsen, dels hur de behandlade Jesus, men även också att just den här, att de religiösa människorna som kunde Bibeln så väl, som kunde liksom skrifterna så väl, de stod inför sin egen herre.
Mm.
Alltså han som har skapat människan, han som har liksom inspirerat människan till att skriva ner alla dessa profetier om honom, de står framför honom och självgoda och självrättfärdiga och ser inte att han är Gud. Och så märker de och hur han bekräftar liksom skrifterna, hur han bekräftar att han är Gud, och de bara, det här är hädelse, och bara river sönder sina kläder.
Precis. Varför skulle de göra allt det här om de inte förstod att här var det en hädelse på gång? Varför liksom, liksom det var de som satte honom på den sitsen och de ville få ur honom just det här sista för att kunna sen kunna ta koll på honom.
Mm.
Så hela liksom den här grejen är insensatt för att, och Jesus skulle som sagt kunna bara säga, nej men hörni, det här är bara ett missförstånd, låt oss gå vidare med våra liv, och allting hade lugnat ner sig och så hade man liksom, ja, man hade fått några piskrapp kanske och så hade han kunnat överleva, men han gjorde inte det utan han höll fast vid jag är Gud. Och de här händerna som ni liksom slår mig med, det är jag som har skapat de händerna. Och det tycker jag är häftigt. Jag tycker också det är spännande med Jesus att förvisso så är han väldigt tydlig med att han är Gud, men han använder aldrig det som han liksom aldrig kaxig med det.
Nej.
Alltså han kommer inte till jorden och så går han runt och upp med bröstet liksom, och så går han liksom en gungande gångstil och så säger han till alla, hörni, jag är Gud här, bara så att ni vet, nu ska ni gå ner och böja er för mig allihopa, utan han gör inte det, utan han låter folk själva få upptäcka vem han är.
Ja, men precis. Jag tänker på det här som du sa precis, att han inte kom och bara, ja, men här är jag liksom, och bara pusha upp sig själv. Det står om honom i Filipperbrevet kapitel 2, om man vill läsa det, i Nya Testamentet från kapitel 2 och vers 6. Han var till Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik.
Mm, precis. Så just det här att eftersom Jesus visste vem han var, mm, så behövde han inte komma och hävda sig och, nej, överallt fläka ur sig, jag är Gud. Jag är Gud, jag är Gud. Mm. Och som sagt, det är något som jag försöker lära mig i mitt eget liv, att det finns alltid människor där ute som vi vill ha bekräftelse ifrån. Ja. Människor där ute som vi vill liksom, att de ska godkänna oss, och vi behöver bevisa någonting för dem. Det kan, mm, vara några närstående, det kan vara några kompisar. Antingen så är man inte tillräckligt cool för den personen, man är inte tillräckligt ung och, mm, hip för den personen, man är inte tillräckligt smart för den personen. Och så lägger man hela tiden ut sig på sociala medier, i sociala, mm, sammanhang när man träffar människor, och vill hävda sig själv,
ja,
för att liksom, ja, men se på mig, jag, mm, jag är tillräckligt bra.
Mm.
Och vi kan lära oss av Jesus här att är man tillräckligt trygg med sig själv, vem man är, så behöver, mm, man aldrig hävda sig själv på det, mm, sättet, och man har ingenting att bevisa för någon.
Mm. Ja, men jag håller med dig helt, för att Jesus visste ju vad Gud sa om honom, mm, för han var ju Gud själv. Mm. Han visste om liksom alla dessa löften som var skrivna om honom. Och lite kan vi tänka också in i våra liv att jag vet vad Gud säger om mig, och, mm, jag vet vad Gud faktiskt framförallt tycker om mig, och jag vet vad Gud har sagt om mitt liv. Så egentligen så spelar det ingen roll liksom att andra människor måste godkänna mig och så. Man behöver inte vara arrogant och liksom vara otrevlig. Så, men just att låta mig finna en trygghet i att nej, men Gud, universums skapare, han älskar faktiskt mig,
mm,
som jag är, och jag får bara liksom vara trygg i det. Att ja, men min personlighet är lite, kanske lite quirky, eller min personlighet är lite så här, eller jag uttrycker mig så här. Men Gud, han älskar mig, och bara känna den här tryggheten i att jag måste inte söka bekräftelse hos andra, utan att framförallt finna att Jesus är min källa som jag går till för att, mm, finna den här tillfredsställelsen liksom, och bekräftelsen.
Precis, och det var lite side note kan man säga, som man kan ta med sig. Men det vi kan, ja, bara konstatera i alla fall, det var att Jesus faktiskt hävdade att han själv var Gud. Han använde andra ord för att göra det,
mm,
som de förstod. Om man bara sätter sig in i deras värld, så inser man varför de rev av sina kläder, varför de var så arga på Jesus.
Exakt.
Det var som du sa, inte för att han var en schysst kille, utan det var för någonting annat.
Ja, men då är det dags för oss att avrunda det hela, och jag tänkte att vi har ju ett helt nytt sätt att göra det här nu med podden. Vi kommer ha samtal, fördjupande samtal, och vi kommer lägga ut våra predikningar. Och i när vi har de här fördjupande samtal, så har vi ju tänkt att man kan ju använda den här podden i sin smågrupp, för det kommer vi använda i vår egen kyrka.
Precis, det var så det började egentligen, att, mm, vi designade lite det här för att kunna använda det just i smågrupper, så att man kan fortsätta och jobba vidare med det här. Så förutom att man har hört en predikan, så har man hört ett samtal, så kan man också ta med sig det här och sen jobba med det tillsammans med andra människor, ställa frågor, liksom bolla fram och tillbaka, mm, hur tänker andra, och då sitter det mycket bättre.
Mm.
Så det var någonting vi tog fram för våran egen del, men sen så fick vi höra för bara några dagar sedan att det är faktiskt en tjej som har tagit det här,
mm,
och gjort det i sin hemgrupp,
ja,
som de kallar då.
Hemgrupp, lifegrupp, connectgrupp, bönegrupp, husgrupp, smågrupp. Vad finns det för mer grupper? Ett kärt barn har många namn.
Cellgrupp,
det finns många namn för samma sak.
Precis, så det vi kommer göra är att vi tänkte så här, kanske är det Gud som leder oss in på just det spåret, att, mm, kanske finns det människor, fler där ute, som skulle kunna ta det här och använda det i sin grupp, och därför vill vi göra det ännu bättre för just det sammanhanget. Så efter varje predikan, efter varje samtal, så kommer vi skriva upp i liksom beskrivningen på det här avsnittet, antingen när man går in på hemsidan eller i sin podcast-app, så kommer vi skriva upp olika frågor, diskussionsfrågor som man kan ta med sig, och så tar man med det in i sin grupp och utgår från dem. Och de här frågorna är designade på ett sånt sätt så att det ska locka till, liksom, det är inga ja och nej frågor och det är inga liksom uppenbara svar alltid, utan det är lite grejer så att man får jobba lite med.
Man får reflektera och tänka högt liksom.
Precis.
Mm.
Så då kan man rekommendera det här till sina gruppmedlemmar. Så kan de lyssna på det, och sen så träffas man och så pratar man om det här.
Mm.
Sen så, som sagt, är vi beroende av de medel som kommer in. Vi har flera nu som har börjat ge, och det är jätteglädjande. Det är, yes, glädjande av två anledningar. Det ena är att man faktiskt bekräftar att det här tycker jag är viktigt,
mm,
och det här vill jag vara med och stötta. Och för det andra det är att man gör det möjligt att vi kan sprida det här till så många fler.
Mm.
Så genom att vara givare så gör man två saker. För det första så är man med och resurser så att vi kan sprida Guds ord över vårt land ännu mer, göra det ännu enklare för både unga och gamla och förstå Bibeln bättre. Mm. Och för det andra så släpper vi med jämna mellanrum ett bonusavsnitt eller ett extra avsnitt där vi berättar lite vad podden har betytt och ger någon liten extra grej liksom bara för att visa vår tacksamhet för dig som är med och ger.
Mm. Och man får jättegärna dela podden för att även om vi har några tusen lyssnare, ett par tusen lyssnare så...
Så bor det några miljoner människor i
Sverige.
Ja,
exakt. Så att vi har bara skrapat på ytan så man får jättegärna vara med och stötta där. Och är det så att du precis har upptäckt Bibelpodden så gå gärna in och prenumerera för då får du liksom notis om när det senaste avsnittet kommer ut. Skriv gärna en recension om vad du tycker, hur podden är. Och som sagt, dela med dig. För vi tycker att den kristna tron har ett fantastiskt budskap som vi vill att alla människor ska få höra och upptäcka.
Yes, och så säger vi bara ha en underbar vecka.
Ha en jättebra vecka. Hej då!